ni lyssnar på podden Sånt i livet i Sverige med programvärd Lisa Åsimäki. Välkomna! Idag handlar programmet om pandemins påverkan på arbetet som undersköterska inom vård och omsorg. Och med mig via mobilen har jag Maja Åsimäki. Hej Maja, hur mår du?
Ja, hej. Jag mår bra. Tack så mycket. Tack för att du frågar.
Kan du berätta lite om ditt val att arbeta som undersköterska?
Jag började arbeta som undersköterska på grund av att min väninna jobbade som undersköterska och jag behövde lite extra pengar, så att jag hade 3 barn och ville tjäna lite extra pengar, så jag började arbeta på ett äldreboende helger, och då de behövde lite extra personal, så det var på den vägen jag blev sedan undersköterska. Jag validerade efter några år som vårdbiträde, så validerade jag till undersköterska.
Och hur länge har du arbetat som undersköterska?
Ja, det är väl säkert en 30 år skulle jag säga.
Okej. Vad är det som inom arbetet som gör dig glad? Jag menar, du har arbetat 30 år och då måste det vara att det är någonting som är roligt.
Mycket av det jag gör är väldigt roligt, men det främsta som är det som är roligast är väl alla möten med alla människor, alla olika möten som jag tycker är jätteroligt. Man får ta del av många olika människors händelser i livet som de har haft. Så att, ja, man lär sig väldigt mycket av de gamla som jag tar hand om.
Okay.
Så det tycker jag är väldigt roligt.
När du tänker tillbaka till början av pandemin, hur var det att arbeta som undersköterska? Vad skulle du säga var det jobbigaste?
Ja, det var det jobbigaste när pandemin bröt ut på äldreboendet var väl rädslan av att inte veta så mycket om pandemin, hur den skulle drabba de gamla eller oss själva, vår personal. Just den här rädslan att vi faktiskt kunde bli så sjuka så att vi kunde dö. Och det var väl det som skrämde mest. Att vi inte hade så mycket kunskap om sjukdomen, om viruset.
Mm. Så på vilket...
Det var väl den största rädslan.
Okej. Men på vilket sätt var det du stöttade av din arbetsgivare under den första tiden?
De första månaderna så tycker inte jag att vi fick så mycket stöttning, och kanske berodde det på att de själva, ledningen, visste inte heller så mycket om hur de skulle agera när den här pandemin bröt ut. Så att nej, jag kände nog inte att vi fick någon stöttning av våra chefer och sjuksköterskor. Nej, det tycker jag nog inte att vi fick.
Okej.
Okay. Det var ganska kaotiskt de första veckorna skulle jag vilja påstå.
Mm. Men ni visste ändå att det här var en virus som var väldigt farlig?
Vi visste att det var en virus som var väldigt farlig och som kunde leda till döden. Ja, det visste vi.
Och då när ni sköter om personerna, de äldre, som, då hade ni ju kanske vetskap just om att det är de äldre som möjligtvis får den här viruset först.
Vi hade ju kännedom om att de som var mest skörast hade en större risk av att bli väldigt sjuka och dö i sjukdomen. Men samtidigt så väckte det ju en rädsla hos oss personal. För att ja, det blev ju en rädsla för oss också, för vi visste ju att även vi kunde bli sjuka. Och ja, så att det var nog en rädsla för att vi skulle få många utav dem som vi vårdade, att vi inte skulle klara av att ta hand om dem på rätt sätt, men även att vi själva skulle bli så sjuka så att vi själva behövde ha vård.
När du tänker tillbaka idag, vad skulle kunnat göra arbetssituationen bättre när pandemin faktiskt tog fart?
Vad man, det är ju lite svårt att säga så här i efterhand, för nu när man har facit i hand och man har rätt verktyg, så är det ju lite svårt att säga vad kunde vi ha gjort bättre. Vi kunde kanske ha, vad heter det, gjort lite bättre på så vis att vi hade kunnat få lite mer samtal och stöd. Och ja, mer samtal och stöd då från ledningen för att känna oss tryggare. Kanske även på något vis inte haft de här arbetspassen som vi hade. Jag vet inte vad man skulle ha kunnat göra ändrat. Det finns säkert jättemycket som man kunde ha förbättrat, men ledningen visste ju inte heller riktigt vad som gällde, vad man skulle göra. Så man kan ju inte hitta någon syndabock. Jag tror att det är lite fel att hitta någon syndabock i det hela. Sen kan jag tycka att vi som var på golvet, vi som undersköterskor och vårdbiträden, att vi skulle kanske ha behövt få mycket mer stöd ifrån sjuksköterskorna och läkare och ledningen. De skulle ha behövt ta mycket mer ansvar, alltså varit mer med på våningarna på avdelningarna och stöttat oss och skött logistiken. Nu kändes det mer att vi som jobbade på golvet, det var vi som fick sköta den logistiken, hur vi skulle ta hand om de här gamla. Så att och så fick vi då överrapportera till sköterskorna och ja, det blev inte, det tyckte jag, det kändes som att vi fick ta för stort ansvar och ta hand om de här gamla pensionärerna.
Fick du, jag tänker på skyddsutrustningen som allting kom på plats snabbt eller?
I början så hade vi inte rätt skyddsutrustning. Vi fick till och med, vi tillverkade till och med från, ja, allt från servetter till tygbitar. Och detta är då alltså i den första, när pandemin bröt ut. Och vi hade helt enkelt inte skyddsutrustning tillräckligt. Det kom ju först senare. Och där var det också väldiga problem om hur och när vi skulle använda det innan vi fick riktiga riktlinjer. Så i början där var det väldigt osäkert. Vi visste inte vad vi skulle använda för slags skyddsutrustning. Så det var väldigt osäkert i början.
När du logistiken, vad innebär det? Menar du att ni
Jag
gick i
menar att ja, jag menar då att alltså den som gör besluten att här ska vi använda visir, munskydd, att det är någon som delar ut de här direktiven, att vi får klara direktiv vem det är som ska, vem som gör den här bedömningen om vad vi ska ha på oss. Det fick vi inte riktigt i början, utan det var liksom, det var sjuksköterskan som vi fick lite direktiv, så skulle vi ha nästa vecka, så var det ett annat direktiv vad vi skulle ha på oss när vi tog hand om de sjuka smittade. Och ja, det var väldigt rörigt skulle jag vilja påstå.
Kommer du ihåg när du började, eller under denna tiden, innebär det då mer timmar, att man skulle arbeta mer timmar?
Nej, faktiskt. Jag hade nog Nej, vi fick nog göra våra 8 timmars pass, men det var ju väldigt långa pass. För i början så gjorde vi, var vi ju kanske, och där var det också innan vi gjorde så att innan vi visste att alla faktiskt skulle ta det ansvaret och gå in med skyddsutrustning. Så i början så var vi kanske en 3 eller 4 undersköterskor som under passet, under hela dagen och varje dag vi kom till jobbet tog hand om de här covid-patienterna. Och det var ju väldigt tungt för att det var ju inte några sjuksköterskor som kom under den tiden då jag tog hand om covid-sjuka. Så var det inte en sjuksköterska som kom in till patienten, utan det gjorde vi undersköterskor. Vi tog alla parametrar och fick sedan meddela sköterskan hur patienten mådde. Och utefter det så gjorde de en bedömning om vad som skulle göras. Så att det var väldigt, väldigt tungt skulle jag vilja påstå.
Tog man hänsyn då till att ni har haft möjlighet till återhämtning?
Jag minns att vi hade vid 2 tillfällen så kom det någon som hade kanske fått lite mer. Vi hade en sjukgymnast, om jag inte minns fel, och en arbetsterapeut. Och de hade tagit på sig ansvaret för att vi skulle kunna sitta och ventilera med dem och prata om hur vi mådde. Men det var bara de 2 tillfällena. Sen så rann det ut i sanden. Så att när någon chans till återhämtning eller samtal, det hade vi inte. Och det tycker jag var väldigt synd, för det hade vi behövt, många utav oss. Och framförallt vi som tog hand om de här covid-sjuka. För att vi kom ju hem efter ett pass, arbetspass, och vi var ju väldigt trötta och oroliga för de här boendena som vi tog hand om, de här gamla människorna. Och vi var samtidigt också rädda att vi själva skulle bli smittade och smitta våra familjemedlemmar hemma. Så det var ganska tungt.
Vad var det jobbigaste under pandemin gällande de här relationerna mellan dig och de äldre som ni skötte om?
Det som var jobbigast, det var ju det att vi hade väldigt svårt att kommunicera med dem, för vi hade både munskydd, visir. Vi såg ut som rymdvarelser och många av de här hade ju dålig hörsel, kunde inte se bra. Så kommunikationen mellan oss blev ju inte den bästa, för att de kunde inte höra vad vi sa eller. Så att det var ju väldigt tungt.
Och hur kommunicerade du då med en äldre person?
Ja, var ju genom att titta på, se hur pensionären mådde, alltså tog tempen och ja, vi tittade ju på de här parametrarna, tog blodtryck och puls och se om de hade tempo för att kunna se hur de mådde och försökte ge dem vätska och ja.
Och de var rädda själva?
Ja, många var rädda, men när de som var riktigt sjuka, de orkade inte, eller när jag upplevde dem inte rädda, för de var för sjuka för att vara rädda också. De tänkte ju inte på hur sjuka, när man är så dålig så tänker man nog inte hur sjuk man är. Så att jag tror inte att de var så rädda. Nej, det tror jag inte.
Och deras familjemedlemmar, jag tänker då på om man
Det var
ser.
ju väldigt, ja, det var ju väldigt tråkigt och väldigt sorgligt för dem, för de fick ju inte träffa sina anhöriga. Jag hade ju en boende som blev sjuk i covid och han hade en dotter som fyllde år som han fick som turligt. Han var så pass frisk så att han hade möjlighet att ringa och gratulera den här hans dotter, och dagen efter så var han borta. så hade han, så dog han. Och det, samtidigt som det kändes skönt för mig och som personal att kunna förmedla, kunna få den här anhöriga eller personen då, för kunna få honom till att kunna ringa hans anhöriga och gratulera, gjorde ju, det gladde ju en, men samtidigt var det ju väldigt sorgligt, för att han fick ju inte, de fick ju inte möjlighet att träffas, och det var ju så, de hade ju, var ju ingen av de här anhöriga som fick träffa dem. Det var ju besöksförbud, över ett år har vi haft besöksförbud. De äldre påverkade ju på så vis, de blev mer beroende av oss personal. Vi blev ju mer som deras familj, ännu mer skulle jag vilja påstå. För att visst, de ringde ju, pratade i telefon, men många av dem har ju problem med hörsel och svårt att, med de här nymodigheterna med FaceTime och allt vad det finns som ska underlätta för oss människor, men för de gamla som är över 90 år, de har lite svårt för de här nymodigheterna. Men vi försökte ju så, vi har ju försökt så gott det går att få den, att de fick behålla eller kunde ha den här kontakten med sina anhöriga. Men många gånger så var det ju tufft, för det fungerade inte riktigt.
Och det gjorde ju kanske då också att personalen inte mådde så bra.
Nej, det blir ju en förlängning utav det då, att man, ja, man fick ju ha lite mer tid med pensionärerna själva, alltså, och vara någon liten form utav anhörig för dem. Men det blir ju inte likadant, men de tydde ju sig då, det blir ju så att man tyr sig till oss mer då.
Ja. Och då tänker jag lite på personalen, och speciellt fanns det mycket outbildad personal och eller bristande bemanning. Och det fortgår ju inom vård och omsorg. Kände du av detta under pandemin?
Jag kände väl inte av att det inte fanns personal. Det kan inte påstå att vi, nej, det är inte på mitt nu, på det här min nuvarande arbetsplats. Så har jag inte känt att det är brist på personal. Men brist på utbildad personal skulle jag nog vilja påstå att det har vi ju tyvärr. Många av dem har ju inte någon utbildning, undersköterskeutbildning, utan de är vårdbiträden. Och har också någonting som är svårt. Det är just det här språket, att de inte behärska svenska språket i varken tal eller skrift sådär jättebra. De har ju en vilja av att vilja arbeta och är jätteduktiga. Det är inte det, utan det är just de här dokumentationen och samtalen med pensionärerna. Och har du då ett språk som du inte behärskar och ska ha munskydd och visir där du inte, där inte pensionären hör så bra och inte förstår, så blir det ju väldigt, väldigt svårt att och ge bra vård till en sådan, alltså med en sådan personal.
Så om vi tänker framåt nu under tiden, vi kommer ju ur den här pandemin, men det fortgår ju fortfarande att vi har, att det finns outbildad personal och som kanske inte har tillräckligt svenska språket. Vad skulle du, om du skulle ha något råd, vad skulle du ge för råd? Vad skulle man göra?
Jag skulle nog vilja säga att man ska nog, vi behöver ha fler vårdbiträden på våra arbetsplatser som kan göra de enklare sysslorna. Och sedan ha undersköterskor som faktiskt klarar av dokumentation och den här biten. Och kanske enklare medicinska uppgifter som ger fragmin, insulin, spola, kateter och såna här saker som underlättar då för sjuksköterskan. Det skulle jag nog vilja se. Mer utbildad undersköterska, att det fördelas, att inte en vårdbiträde. Idag förväntar de att en vårdbiträde ska också kunna dokumentera och göra det som vi undersköterskor är faktiskt utbildade till att göra. Och det kan jag uppleva som frustrerande, för att det fungerar inte så. Och det blir ju då att vi som är utbildade och har den kunskapen, vi får ju göra dubbelt arbete. Och det gör ju en, ja, det blir ju ingen bra arbetsfördelning. Så då är det bättre att man har faktiskt vårdbiträden, att de gör de sysslorna och undersköterskorna gör de andra sysslorna då. Så att man delar upp det. Det skulle vara min.
Ja. Och jag tänker att det låter ju jätte... Det som är ju positivt är ju att du har personer som faktiskt vill arbeta.
Ja.
Och de tycker det är kul.
Men ja, och det är ett väldigt... Vi har ett väldigt roligt arbete. Men jag tror att även lönen spelar en stor roll. Vi har ju inte några bra löner. Och de kan ju lätt då också när du då har en... anställer vårdbiträden som ska göra vårt arbete, alltså för en undersköterska. Ja, de kräver ju de enkla uppgifterna. Klara kanske en vårdbiträde och behöver inte, alltså den lönen kanske är okej. Men för en undersköterska som faktiskt har läst vårdutbildning och gjort dokumentation och så är ju inte lönen. Den är ju inte bra. Och jag vet inte hur länge vi kommer ha det så här, för jag tror inte vi kommer få så många undersköterskor. Det är inte, man vill inte arbeta, för det är väldigt tungt. Du gör ju inte bara idag får du jobba som städerska, du får städa ibland, du ska servera i matsalen, du ska ta hand om avlidna, du ska prata med anhöriga. Alltså du gör ju enormt, om jag skulle rabbla upp allting som jag gör som undersköterska, Så är det en ganska, alltså man är mångsysslare, man är tusenkonstnär, och den lönen, du, jag menar, nej, jag tror inte att de unga människorna, de orkar inte med det, de tar nog andra arbetsuppgifter istället för att jobba på äldreboende. Så att det måste till en förändring.
Ja. Och det får vi hoppas på.
Ja.
Du fick ju själv corona. Ja. Kan du berätta lite om hur det var för dig att få viruset?
Ja, det var ju... Alltså i efterhand så tänkte jag, herregud, jag som var jättenoga med min handhygien träffade inte mer än de närmsta. Hade inte många personer som jag träffade efter arbetet, och ja, jag försökte sköta göra alla de här riktlinjerna, munskydd och sedan ändå bli sjuk. Det var, ja, då förstod jag ju hur allvarlig den här sjukdomen är. Den liksom, och jag var ju dålig i 3 veckor, fick söka sjukhusvård själv för att jag poxade, alltså fick syresatte inte tillräckligt. Så att nej, jag var väldigt dålig. Jag hade feber i 3 veckor. Huvudvärk, kunde knappt gå. Kroppen alltså var helt orkeslös och hade värk i kroppen. Ja, det går inte ens att beskriva hur jag trodde jag skulle dö. Men återigen, när du frågar hur tror du pensionärerna kände sig? Jag kan ju säga då att... Man tänker ju inte så, för du är så sjuk, så att jag sov väl och yrade, så att den som blev mest rädd var väl min man, som sa att jag var jättesjuk. Det är ju han som har återberättat hur jag var då. Så att jag kommer inte sådär jättemycket ihåg om hur när jag var riktigt dålig. Det minns jag faktiskt inte sådär jättebra. Däremot så minns jag att
gick du till sjukhuset?
Förlåt?
Gick du till sjukhuset?
Ja, jag var tvungen att åka till sjukhuset för att jag syresatte så dåligt. Så jag fick syrgas. Och sen tog det väl inte några många dagar innan jag fick återhända. Det tog 3 veckor ungefär. 3 veckor så var jag dålig. Febern kom och gick. Och sen efter det så återgick jag till arbetet och hade problem då med med konditionen andningen, så att jag fick ju luftvidgande medicin som jag fick ta i ett halvår ungefär. Och så har man väl då haft lite biverkningar efteråt. Kroppen är inte riktigt återhämtad, det känner man ju. Så man kan ju förstå att de gamla som faktiskt har återhämtat sig, de har ju inte det riktigt, utan det sitter i kroppen den här.
Och då så kom vi vaccinet.
Ja.
Och du var ju väl en av de första, eller det boendet, ja, då personalen som var en av dem. Ja, förlåt.
Ja, vi fick ju då vaccin. Det var ju pensionärerna som i första hand. Men så blev det ju lite några doser kvar. Och då beslöt ju våran chef att de ville inte att de skulle gå till spillo. Så att hon erbjöd oss då, vi som ville ta vaccinet. Och det var ju först i kvarn. Så vi var väl kanske en åtta i personalen som fick då första dosen Pfizer. Så att jag var ju bland de första. Jag var ju väldigt tacksam för det. För att jag var ju redan i januari fullvaccinerad. Så att
okej.
Jag fick ju två doser.
Ja, så idag är ju de flesta, eller man kan ju påstå
det
då att alla...
några stycken, ja, jag tror att det är två som inte är vaccinerade, som har tackat nej till vaccinet av olika anledningar.
Är detta personal?
Personal, ja.
Okej. Och där har jag en fråga. Jag undrar om dina tankar, varför det finns en rädsla om just vaccinet. Vad tänker du? Varför är man rädd för det?
Jag tror att rädslan är väl kanske när man fick den här, man kommer ihåg den här vaccinet med svininfluensan som gjorde att, jag vet inte hur många hundra det var i Sverige som fick narkolepsi. Och eftersom inte den har människor, ja, den här vaccinet, det har inte blivit vi har inte forskat så mycket om den här vaccinet. Så är folk rädda att att man ska få biverkningar, och det är väl det som har mest gjort att folk är oroliga. Vi har ju några som är astmatiker, och de är ju lite rädda för att ta den här vaccinet. Så att, det är väl det när man pratar på jobbet, så går ju diskussionerna just kring detta, att man vet inte vad det är i vaccinet, hur du, din kropp kommer reagera, så att man avvaktar med att ta vaccinet.
Har du några andra reflektioner du vill dela med dig av denna tiden och under pandemin, och nu när vi kommer ur pandemin, vi hoppas ju på det.
Ja, jag tänker att det skulle vara väldigt bra om man la ner det här tanken på vems fel och vad är det som har hänt, att man fokuserar mer på, inte på vad det är, vems fel det är, vad det har gått snett, utan att man liksom försöker istället lösa det som inte har fungerat, eller vad ska jag säga? Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig eller hur jag ska förklara det, men jag tycker att det är väldigt lätt att så här efterhand kanske säga att men det där, vi skulle ha gjort så här, eller vi skulle ha gjort det här. Det här är ju en pandemi, ett virus som vi inte har varit med om förut, en pandemi som inte någon levande person har varit med om tidigare, och då är det ju svårt att veta exakt vad man ska ha gjort och vad man kan göra. Men man hoppas ju att efter den här pandemin, och även nu när det har klingat av, även om vi har delta-varianten och det här som sprids nu i världen, att man tar tillvara på all den kunskap och det som vi vet. Och att man liksom även tänker till hur vi personal, vi som har arbetat med det här, att vi blir lite mer belönade. Att man förstår att vi har gjort en väldigt stor insats, och det räcker inte med att vi får någon bonus under perioden när vi har tagit hand om de här sjuka eller när vi har haft covid, utan att man får det hela tiden, för det är ett ansvarsfullt arbete som vi gör. Och ska vi ha sjukvårdspersonal som är kunniga och som vill arbeta, så får man ju se till att de får premiera dem också, att de vill stanna kvar. Det tycker jag är jätteviktigt.
Mm. Mm. Och bli uppskattad.
Ja, verkligen. Absolut.
Mm. Mm.
Det är väl det. Det är väl de reflektionerna jag tänker att, ja, som skulle, ja, absolut, att man premierar vårdpersonal och inte då bara sjuksköterskor eller läkare, utan även undersköterskor och vårdbiträden. För utan oss så hade inte det fungerat. Mm. Vården hade inte fungerat. Sjuksköterskorna behöver oss undersköterskor. Och det ser vi ju nu bara i pandemin. Då var inte sjuksköterskorna inne hos patienterna, utan det var vi undersköterskor. Så att, ja. Alla i vårdyrket, från golvet nedan, från städaren, lokalvårdaren och upp, alla är viktiga, viktiga komponenter i en vårdkedja. Vi alla behövs.
Precis. Det håller jag med dig om. Maja, tack så hemskt mycket för dina reflektioner om arbetet som undersköterska under pandemin. Och jag önskar ju dig en härlig sommar.
Ja, tack för att jag fick vara med och dela med mig av mina tankar. Och jag önskar dig detsamma. En trevlig sommar.
Ni har lyssnat på podden Sånt i livet i Sverige med Lisa Åsemäki. Jag hoppas på återseende. Vi hörs. Hej! Ja, exakt. Ja. Okej. Okay.